Hej och välkomna till Salam Sverige, en podcast av ensamkommande ungdomar. För dig som är ny i Sverige, men också för dig som bott här länge. Vi kommer att berätta om våra liv och våra tankar, men också göra intervjuer och lära oss om Sverige. Hoppas ni tycker om den. Välkommen!
Alla så grejer. Idag jag åt i frukost
kyckling.
Perfekt.
Kyckling. Kaffe.
Sylt.
Ja, sylt.
Hej alla, välkommen till Salam Sverige. Kul att ni vill lyssna. Nu ska det handla om rättigheter, om våra rättigheter. Vi kommer att prata om hur det varit där vi är födda eller uppväxta i Afghanistan, Iran och Pakistan. Men också om vilka rättigheter vi som är ensamkommande har i Sverige. Jag heter Zarif.
Jag heter Mejsan.
Jag heter Hassan.
Innan vi börjar vill vi berätta vad Salam Sverige betyder. Salam används på många språk och betyder hej. Salam Sverige betyder alltså hej Sverige. Hittills har vi spelat in 4 avsnitt och vi kommer att göra fler. Salam Sverige finns på iTunes och SoundCloud. Där kan man lyssna. Salam Sverige finns också på Facebook och Instagram. Gå gärna en och gilla och dela våra inlägg. Sök på Salam Sverige.
Man blir orättvist behandlad när man behandlas på ett dåligt sätt. På ett sätt som man inte vill. Det kan till exempel vara när en persons rättigheter trampas på. Har någon av er blivit orättvist behandlad någon gång?
Det har hänt mig massor av gånger i Iran. Jag kommer inte ihåg allt, men jag kan berätta om en gång. Jag var ute med pappa och min bror. Vi var på väg hem. Då blev min pappa knivskuren. Hans skjorta gick sönder. Men vi hade tur. Det blev bara rispor på huden. Jag har också blivit trakasserad flera gånger.
Vad hände då?
De kallade oss jävla afghaner.
Man blir ju ledsen lite när man hör den här historien. Och det som har hänt är ju sen. Men Sarif, har du blivit orättvist behandlat någon gång?
Jag kan berätta om en händelse här i Sverige. Jag bodde i en familj. Där blev det mycket missförstånd. Och problem för att jag kunde inte så mycket svenska då. Jag fick inte bo kvar där. Då fick jag flytta till Nyköping, men jag ville inte. Min skola och kompisar var i Stockholm. Familjen i Nyköping hade 200. Det var också väldigt svårt för mig. Det var första gången som jag bodde med hundar. Jag var inte van vid hundar. I Afghanistan ser man hundar som urena. Jag tycker om hundar men inte att bo med.
Okej, vad hände mer?
Jag hade också problem för att jag blev av med pengar när jag bodde där. Kvinnan i Nyköping sa till mig om du ringer och säger till socialen att du inte vill bo här, så kommer Migrationsverket skicka dig tillbaka till Afghanistan.
Fick du någon hjälp då?
Nej, först ringade jag till socialen. Men jag fick ingen hjälp. Men jag kände en kille på Röda Korset som var från Afghanistan. Han hjälpte mig att förklara för min god man och socialen vad som hade hänt. Då fick jag flytta till ett boende i Stockholm igen.
Ja, när jag hör Sarif berätta så inser jag hur viktigt det är att förstå vilka rättigheter man har. För jag kan förstå att Sarif har blivit jätteorolig när han har hört familjehemmet säga till honom att nej, men om du inte bor kvar här så kommer Migrationsverket att utvisa dig. Nu tänkte jag att berätta om hur det har varit för mig. Jag är född och uppväxt i Pakistan. Jag har bott i ett område där det bor jättemånga hazarer som jag. Och jag har inte liksom bott med folk från Pakistan, alltså pakistanier. Så därför har jag inte blivit så här orättvist behandlad på grund av att jag är en hazar eller att jag är en afghan. Och så. Men till exempel jag hörde en person berätta om det han hade gått igenom när han var i universitetet, när han pluggade. Det finns lärare som diskriminerar hazarerna på grund av just att de är hazarer och kommer från Afghanistan. Jag hörde en gång att man inte ens får sitta i den första raden i klassen. Ja, och så finns det lite problem med vad som händer efter skolan, när man slutar skolan. Man vet inte om man får fortsätta studera. Min större bror till exempel har fått stipendium och studerar vidare i Iran. Men det får inte alla. Och det tycker jag att det tycker jag är orättvist. Och så finns det andra större problem för hazarerna i där jag bodde. Vi hazarer är shia-muslimer. Jag är född shia-muslim. Och det sker många, många terroristattacker i det området jag har bott i. Vi hazarerna ser väldigt olika ut. Så vi sticker ut och folk förstår att vi är hazarer. Ni hörde ju Hassans berättelse. Och det är inte bara Hassan som drabbas. Utan det är så svårt för alla hazarerna i Iran. För det finns jättemånga folk som diskriminerar och ser ner på hazarerna. Och speciellt den iranska regimen. De är väldigt hårda och otrevliga mot hazarerna. Speciellt mot de som inte har handlingar. Alltså pass och sådana saker. Tillståndet att vistas i Iran. Det finns regler som hindrar hazarerna att jobba inom vissa områden. Hazarerna får jobba inom väldigt hårda jobb. Jag själv förstår inte varför blir hazarerna behandlat på så dåligt sätt. För jag tycker att hazarerna bidrar väldigt mycket till Irans ekonomis utveckling. Och det är lite obegripligt att se att vi hazarerna behandlas på så dåligt sätt i Iran.
Jättebra pratat, Nisa.
Vi hörde Sarif berätta om att han till slut fick hjälp av hans god man. Det är bra att veta vem kan hjälpa oss annars. Jag vet om att man får hjälp av till exempel sin social. Om man bor i ett boende så kan man få hjälp av personalen som jobbar på boendet. Eller som Serif berättade också, kan man få hjälp av vem som helst. Som Serif fick ju hjälp av den personen som jobbade i Röda Korset. Vi har varit och intervjuat en jurist som är expert på ensamkommandes rättigheter. Vilka rättigheter har man när man söker asyl i Sverige?
Du lyssnar på Salam Sverige, en podcast av ensamkommande ungdomar.
Hej, jag heter Ali. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig som handlar om asyl i Sverige. Vad heter du?
Mitt namn är Leila Gardi och jag är biträdande jurist på en advokatbyrå och jobbar bland annat med asylärende och mycket med ensamkommande barn från Afghanistan.
Vad är det viktigaste man ska förbereda sig på inför intervju på Migrationsverket?
Det viktigaste tycker jag är att man träffar sin jurist eller advokat och har ett möte och går igenom sina skäl som man har varför man har lämnat sitt hemland. Och på asylutredningen så kommer ju Migrationsverket ställa en himla massa frågor. Och oftast så börjar man med identitet och då får man ju berätta vem man är, varifrån man kommer och hur gammal man är. Så man får vara förberedd på att Migrationsverket kommer ställa väldigt mycket frågor och de vill ha väldigt mycket detaljerade svar. Och man får också vara förberedd på att man får berätta mycket om sin hemort, staden man kommer ifrån. Hur det såg ut där, vilka grannbyar som fanns exempelvis runt omkring. Eftersom man inte har några papper så vill de ju med de här frågorna veta om du verkligen kommer från det område som du säger att du kommer ifrån. Och sen kommer man in på kanske resvägen. Migrationsverket vill veta hur du har kommit till Sverige. Och då får man redogöra från, genom vilka länder man har passerat. Och sista delen är ju asylskälen. Och då får man också ganska mycket frågor om vad man har råkat ut för i sitt hemland som har medfört att man behövt lämna landet och sökt skydd i Sverige. Och då får man också väldigt mycket frågor om det är exempelvis något hot som man har mottagit, vem som har hotat, hur det här hotet framfördes, när, väldigt viktigt kanske med datum, att man kan placera olika händelser i datum. Det är ju viktigt att kunna lämna en detaljerad och sammanhängande berättelse utan att den innehåller för mycket motstridiga uppgifter. Exempelvis kan Migrationsverket fråga, ja, men när var första gången du fick reda på hur gammal du var? Då kan man kanske svara på att ja, men första gången jag fick veta hur gammal jag var, det var när jag började skolan och då var jag exempelvis 15 år. Men i en fråga senare så säger man, ja, men när jag var 11 år bytte vi bostad. Och då kan Migrationsverket tycka att ja, men du sa ju nyss att första gången du fick veta hur gammal du var, det var när du började skolan och då var du 15 år. Men nu säger du att när du var 11 år visste du ju hur gammal du var. Och då kan de tycka att ja, men de här uppgifterna går inte ihop. Hur kan du veta att du flyttade när du var 11? Ja, men det helt enkelt beror på att det berättar mina föräldrar för långt senare. Då har man en förklaring. Så därför är det extremt viktigt att man lyssnar på Migrationsverkets frågor, försöker vara lugn under asylutredningen och inte stressar upp sig och svarar på de frågor man får. Kan man inte svara på någon fråga, det förstår jag också migrationsverket, man kanske inte kan svara på alla de frågor man får. Då får man säga till. Men stressa inte att svara på något som du inte vet. Då är det bättre att faktiskt svara som det är. Att man inte vet datumet eller vet den frågan. Sen kan det ju vara omständigheter som har hänt i ditt hemland som du är rädd för att berätta om, för det är skamligt i ditt hemland. Till exempel kan det vara mycket heder, eller HBT-personer kan ha svårt att berätta vissa saker. Om man har blivit utsatt för övergrepp i sitt hemland och känner kanske både skam och rädsla att prata om det, eller att man har blivit utnyttjad sexuellt eller på ett annat sätt. Det är viktigt att det kommer fram, och just de skälen kan faktiskt vara en anledning till att man får stanna i Sverige.
Hur länge får jag kvar advokaten?
Alltså advokaten eller juristen har du kvar tills du ska avvisas. Eller man säger så, tills du får ditt beslut. För det kan ju vara att du får ett beslut från Migrationsverket och får stanna kvar. Även där upphör ju det offentliga biträdets uppdrag.
Kan man byta advokat om hen inte gör sitt jobb?
Ja, men det kan man göra. Det beror på när du vill byta. Jag kan säga att innan du har haft din asylutredning så kan det vara mycket lättare att byta advokat. Och det kan kanske bero på att du inte har kommit i kontakt med din advokat, det är svårt att nå din advokat eller advokaten kanske inte har tid. Då får du vända dig till Migrationsverket och berätta att min jurist har inte tid för mig, eller jag får inte tag på min jurist och av den anledningen vill jag byta.
Är det bra att ta med olika intyg från lärare, psykolog och socialen till Migrationsverket? Vilket intyg är viktigast?
Ja, men det är alltid bra att ha intyg med sig till Migrationsverket. Alltså, jag kan säga att det viktigaste handlingen som man kanske kan ta med sig till Migrationsverket, det är en handling som kan visa vem du är. Ett intyg från läkare som kan visa att du har ett allvarligt sjukdom kan vara bra att visa till Migrationsverket. Intyg från psykolog, det är lite, det skadar inte att lämna in, men det är svårt att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av att man lider av psykiska sjukdomar eller att man har depression och behöver stöd och samtalsterapi. Men har man ett intyg från en psykolog att man har en viss en diagnos, du kan lämna in det, absolut. Det är viktigt att veta att man har faktiskt rätt att lämna in sådana intyg. Även intyg från skolan som kan visa att du går i skolan i Sverige, att du har betyg från svenska skolan, att du kan det svenska språket, kan vara bra att lämna in.
Om Migrationsverket inte tror att man är under 18 år, vad ska man göra då?
Alltså om Migrationsverket inte tror på att du är under 18 år, så kommer de informera dig då vanligtvis under asylutredningen att man har möjlighet att göra en åldersbedömning. Och det som är viktigt att veta är att man har ingen skyldighet att göra det här, utan du erbjuds. Men man är absolut inte tvingad att medverka till en sån här ålderstest.
Tack så jättemycket för att jag fick ställa frågor till dig.
Tack så mycket, det var kul att få träffa dig och svara på de här frågorna.
Du lyssnar på Salam. En podcast av ensamkommande ungdomar.
Nu är Salam i Sverige snart slut.
Har du som lyssnar blivit orättvist behandlad? Skriv till oss och berätta vad du gjorde då. Du kan kontakta oss på Facebook eller mail. Adressen är salamsverigepodcast@gmail.com.
Hej då!